kan företaget på något sätt också åtalas då?
Ja, det där är ju en spännande fråga. Eftersom att lagen tar ju upp också koppleri och man skriver att den utvidgas till att även omfatta sexuella handlingar som utförs på distans. Och i lagen så skrivs det också att straffansvaret kan gälla till exempel den som tillhandahåller eller administrerar en sån här webbplats som till exempel OnlyFans. Så om OnlyFans hade varit svenskt, ja men då hade det funnits en möjlighet att personerna bakom den plattformen kunde dömas för koppleri. Men nu är ju inte den här plattformen svenskt och med dagens lagstiftning, ja då finns det ingen möjlighet att åtala personerna bakom OnlyFans.
Tack så mycket David.
Tack.
Programledare var Robin Olin. Gäst David Olsson. Producerade gjorde Mårten Paridon Pettersson och Hedvig Holgersson.
Och nu senaste nytt här i Sveriges Radio P1. Klockan är 5.
I Liverpool skadades 2 personer allvarligt när en bil körde in i en folkmassa som hade samlats för att fira fotbollslaget Liverpools seger i Premier League igår kväll. Polisen misstänker inget terrormotiv bakom händelsen, det säger Jenny Sims från Liverpool-polisen.
We believe this to be an isolated incident. The incident is not being treated as terrorism.
Vi ser det som en enskild händelse. Vi tror inte att fler är inblandade och vi betraktar det inte som terror, sa Jenny Sims på en pressträff sent på måndagskvällen. Centrum i stan var fylld av hundratusentals fotbollssupportrar som firade Liverpool FCs seger i fotbollens Premier League. Bussen med spelarna hade precis kört förbi när en bil brakade rakt in i folkmassan. 27 personer fördes till sjukhus, 4 av dem var barn. 2 personer, varav 1 barn, skadades allvarligt. 20 personer plåstrades om på platsen. Polisen i Liverpool gick snabbt ut med uppgiften att man gripit en 53-årig vit brittisk man från närområdet. Pontus Mattsson, London.
Och Sverige nu. I Grästorp i Västra Götaland har minst en person skadats och förts till sjukhus efter en skottlossning strax innan midnatt. Det kan finnas fler skadade, det säger polisen som utreder om händelserna har koppling till pågående gängkonflikter. En person har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott och polisen letar efter fler gärningspersoner. Läget för den skadade är oklart. Och i Västerås har skott avlossats mot en fastighet på Kjellby i natt. Ingen har skadats enligt polisen. Händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. Och i Malmö i stadsdelen Hylje har en explosion orsakat skador på en port till ett flerfamiljshus i natt. Inga personer ska ha skadats där. Det var Ekot med mig, Evelina Kulp.
P1, Sveriges Radio.
Trump har ju gått fram hårt i världspolitiken på sistone. Hur många luckor finns det för Kina att utnyttja här, Moa Kärnstrand?
Ja, men det finns ju som en hel god schweizerost full av luckor för Peking nu.
En god ost. Hur smakar det där, Hanna Sahlberg?
Ja, i Peking så smakar den ju gott just nu.
Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och här kommer så Vetenskapsradion.
Det här är faktiskt första gången jag anordnar en konferens med delegater från ett land som befinner sig i krig.
Attention! Increased air threat in your area.
Don't be afraid, I will change the settings.
Den här moderna forskningsanläggningen i Kharkiv, den har ju ryssarna bombat sönder nu.
Det storskaliga kriget i Ukraina är inne på sitt 4:e år. Hur är det för forskarna och vetenskapen där? För en yrkeskår och ett område där utbytet med andra länder är så viktigt så är bland det värsta att nu vara så avskuren från omvärlden. Och istället för den vanliga forskningen så ägnar sig många åt att bidra i kriget. Men nu öppnas en sorts normalitetsfönster och instängdheten bryts för ett antal ukrainska fysiker genom ett besök i Stockholm.
Och varför är det så viktigt?
Därför att ett land som befinner sig i krig med en stormakt som Ryssland blir ju väldigt isolerade. Och det här är ett sätt att försöka bryta den isoleringen.
Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Lena Nordlund. Och Björn Gunnér, kollega på Vetenskapsradion, det var dig vi hörde ställa en fråga här. Vad handlar det här om?
Ja, det är en svensk-ukrainsk fysikkonferens som har hållits och 7 ukrainska fysiker var på besök i Stockholm på Kungliga Vetenskapsakademin. Och det var en person som är ledamot där som vi hörde här också, Mats Larsson. Han är också professor i fysik på Stockholms universitet och han är en av dem som har varit med och fått den här konferensen att bli av. Och jag var där och tog del av det här.
Och hur kom det här sig att det blev en sån här konferens?
Ja, det började det här samarbetet och utbytet med att just Mats Larsson och hans fru som är från Ukraina, de var på besök där i Ukraina 2023 i Kiev under några dagar och då hade de med sig också en annan fysikprofessor som heter Erik Aurell som är professor vid KTH. Och ja, de gjorde ett besök där för att se hur det var med forskningen och de gjorde också besök på en elitgymnasieskola för fysik som heter Skola 145 som verkar ganska spännande. Och då under det här besöket så pratade de lite grann om att ja, det vore fint att fortsätta de här kontakterna och på en tunnelbaneresa tillbaka från något besök på någon institution så var det ett samtal då mellan den här Erik Aurell och en kvinna som heter Larissa Bryschik som är ledare på en del av det här institutet. Det finns ett institut i Kiev som heter Bogolyubov-institutet för fysik, teoretisk fysik och hon är verksam där. Och då sa de att vi kan väl börja hitta något sätt att samarbeta. De här ukrainska forskarna saknar mycket det här med konferenser och utbyte och kanske att vi kan börja med någon sorts digitala seminarier. Så att det började sen ganska strax efteråt och nu har de haft ett antal sådana på videolänk då när de har suttit och haft som vanliga forskningskonferenser och det där är tydligen väldigt värdefullt för just ukrainarna. Och vi kan väl höra den här Larissa Bryschik beskriva hur det var när de här svenska forskarna Erik Aurell och Mats Larsson kom på besök och Erik Aurell han höll ett föredrag som vi ska höra om snart.
That was, you know, a breeze of fresh air in the very tough period of war, blackouts, low heating. He was given a talk in the overcoat. after the seminar, we had tea heating our hands. That was very brave for them to come in the country in the war.
En sorts frisk fläkt i väldigt kalla lokaler beskrev hon det som när de kom.
Ja, man behöver kanske inte just en frisk fläkt, men det var i alla fall ja, ett ljus eller en uppmuntran då. Och så satt de och värmde sig på sina tekoppar och han fick hålla sitt föredrag i överrock. Och så hörde vi också hur hon sa att det var väldigt modigt av dem att komma dit under den här perioden. Och vad jag förstår så var det inga stora våldsamheter just mot Kiev just då. Men det var ju i alla fall kanske något sånt här strömavbrott som också är väldigt vanligt. Och hon tyckte det var modigt. Och då frågade jag henne, okej, modigt av dem, men ni lever ju med det här varje dag. Hur är det? Och ja, det beskriver hon ju att det har varit riktigt tufft förstås. Det är ju för alla i Ukraina. Och för forskarna, det var svårt, väldigt svårt att koncentrera sig på forskningen i början, säger hon. Man satt kanske där och skulle försöka göra någon uppgift och så hörde man ett ljud.
Psychologically, especially in the beginning, it was very difficult to concentrate on the job because you were listening to every sound around. Is it tank? Is it bombing? Is it shooting? Or is it somebody upstairs flashed water in the toilet?
Kan det ha varit en stridsvagn eller en missil som slog ner? Eller var det bara grannen som spolade i toaletten?
Vilken verklighet att bedriva forskning i. Går det att forska överhuvudtaget?
Jo, men det verkar det ändå göra. Och det beror ganska mycket på vilken sorts forskning man ägnar sig åt. Nu var det här fysik. Och då är det väl så att teoretisk fysik som de ägnar sig åt just där, det går ändå ganska bra. För man behöver inte så mycket.
Däremot, det brukar ju vara att man behöver en svarta tavla och en krita ibland.
Exakt, det kan ju räcka. Experimentell fysik som de också har varit ganska bra på i Ukraina, det är mycket svårare för då behöver man ju stora avancerade apparater. Man behöver kanske nya delar till det här och de har ju blivit mer och mer avskurna från att kunna få in ny utrustning. Och sen så kan du tänka dig om det blir strömavbrott när du håller på med din mätning, det är hopplöst. Och något som är lite drabbat och kanske men funkar ganska bra, det är det som de håller på med också som heter beräkningsfysik. När man gör avancerade beräkningar, då behöver man ju mest bara stora, väldigt kraftfulla datorer. Så det verkar man också kunna hålla på med. Men det hon sa också, Larisa Brzyk, är att ganska snabbt när invasionen inleddes så var det ju många forskare, precis som andra, som gav sig av utomlands, de som kunde, alltså framförallt då kvinnor med barn. De stack ganska snabbt. Många män fick åka till fronten och delta i striderna.
Mm.
Och sen så då, många forskare har liksom vid sidan av sin forskning också ägnat sig åt, alltså en del hade ju sådana forskningskompetenser som behövs inom militären, så då kanske de fick rycka in och hjälpa till där. Det kan ju vara sånt som att styra radarsystem eller ja, beräkna artilleribanor. Ganska mycket sånt kräver ju liksom en sorts vetenskaplig kompetens. Många hamnade där.
Och en del fick väl fly också inom landet, att de fick lämna de östra delarna och kanske lämna sitt labb och sådär, om de...
Absolut, ja, men så blir det förstås. Och sen berättar hon också att det är många som bara rent allmänt hjälper till.
We work for the war and many people donate from their low salaries to the army or help in some other way.
Mm, man kanske ger en slant från sin lön till armén. Men sen beskriver hon också hur många med sin kompetens eller bara allmänt hjälper till och tillverkar. Det var så att man sitter och gör kamouflagenät, gör många, till för att dölja artilleripjäser och stridsvagnar. Om man har en 3D-skrivare, vilket en del har och är bra på att sköta den, och då kan man få printa ut reservdelar till drönare som används i kriget eller delar till minor och till bomber. Alltså, så att man kan bli ganska direkt inblandad i krigföringen som privatperson. Det är många som är det och de tycker att det är viktigt att göra det om de kan.
Mm. Och du berättade också om någon sorts app för flyglarm.
Ja, när vi stod där och pratade, jag och den här Larisa Brzyk, så sa hon att man håller lite koll på hur det är med flyglarm och hur det är där hemma just nu. Och nu var det ganska lugnt just under besöket.
Hon i Stockholm alltså kollar hur flyglarmen går hemma i Ukraina.
Ja, och sa hon att hon hade ställt om den där appen så inte den skulle börja tjuta i vilt där under pågående möte. Men det finns alltså sådana appar som de använder för att hålla koll på vad som händer. Vi kan lyssna.
Just a second. So that's my application alert.
Mm-hmm.
Okay. Don't be afraid. I will change the settings. For instance, there will be now announcement. It's not real. It's just the settings how I want to hear the announcement. Then there is announcement about the increase.
Attention. The air alert is over. May the force be with you.
Thanks God. Okay. Then there is another one.
Attention! Increased air threat in your area. Proceed to the nearest shelter.
Mm, så där kan det låta. Och så lite humor där hörde jag också.
May the force be with you.
Mm. Ja, det är mycket speciellt att stå och titta på en sån app med en person som berörs av det. Att det är sådär... Ja, det finns lite humor, det är väldigt så här, pragmatiskt. Och då kan man se då, nu var det inga flyglarm i Kiev, men det hade varit bara ett par dagar innan. En allvarlig attack på något bostadshus tror jag det var, där flera hade blivit skadade eller dödade. Någon av de här besökarna hade fått någon del av en, om det var en drönare eller missil, som hade slagit ner väldigt nära bostadshuset. Så att det här hände ju också i Kiev. Mm. Och så tittade vi då, ja, men finns det något som händer just nu då? Ja, då ställer man om till östra delen av Ukraina, så hittade vi att här är det någon sorts flyglarm. Och vad är det då som händer? Och då gick hon in i en annan app som hon hade där man kunde titta mera, liksom, okej, vad pågår? Och så kan man välja region och ställa in. Ja, men det är som en väderprognos kan man kanske säga, där man kan se istället vad händer just nu liksom, i kriget.
Mm. Usch, ja, hemskt, men bra.
Ja, men precis så är det ju. Det är ju väldigt pragmatiskt och det är klart att det är en bra hjälp för folk att kunna ha det här. Att man inte bara behöver vara beroende av en högtalare som spelar ett flyglarm, utan man kan få det på det digitala sättet. Och vi kan lägga till att just det här med internet och uppkoppling och sånt där fungerat väldigt bra. Det sa de att konferenserna har fungerat bra under den här perioden och det fungerar bra för sånt här också. Så att de har ett stabilt system för sånt där och det är förstås till hjälp.
Mm. Men är det skillnad på olika delar av landet då? För kriget drabbar ju olika.
Ja, det är ju så. Och som de sa i Kiev så är det för det mesta ganska lugnt. Det går att forska. Men de sa flera stycken tycker att vi tänker på de som är i Charkiv, som är Ukrainas näst största stad och som också har varit ett viktigt forskningscentrum. Där är det väldigt svårt för forskare förstås att vara verksamma, för där är det ju ständiga bombardemang och artilleriattacker och så. Så att där är det nog inte så mycket forskning som händer. Och en detalj där är att där har de ju haft en sån här väldigt avancerad forskningsanläggning som kallas, om jag minns rätt, spallationskälla. Alltså det är en sån där man kan skicka neutroner i väldigt hög fart för att undersöka material, materialforskning. Ungefär samma, fast mindre, som den här ESS som vi håller på att bygga i Skåne som snart ska öppna på allvar. Och den, berättar ju Mats Larsson, den har ryssarna bombat sönder och samman. Så att den är tyvärr utslagen.
Hur var själva konferensen i Stockholm då? Vad gick den ut på?
Ja, men det fanns ju ett tema som var svensk-ukrainsk konferens om teoretisk fysik och beräkningsfysik. Och så var det ett antal föredrag. Jag satt ju med på några stycken av dem och det var ju väldigt svårt, tyckte jag. Det första var just den här Erik Aurell som höll ett föredrag om termodynamikens historia, för den firar ju tydligen 200 år. Det kan man ju nästan förstå lite av i alla fall. Det handlar ju om ånga till exempel. Liksom, hur fungerar en ångmaskin? Det är lite grann där den här historien börjar. Men sen kom det ett par ganska svåra föredrag då. Och då var det från en ukrainsk forskare som berättade om sin forskning kring polymerer. Det här är teoretisk forskning. Hur polymerer, alltså en sorts plaststrängar, skulle kunna användas för att dra till sig stora partiklar av till exempel tungmetaller, fattade jag det som. Och det skulle rent praktiskt kunna användas faktiskt för rening av olika miljögifter, om jag fattade rätt. Men det var väldigt svårt att hänga med, tyckte jag, i den presentationen. Och sen var det en tjej, och det var en ukrainsk tjej som var bosatt i Sverige nu och verksam i Skövde och Uppsala. Hon har bott i Sverige i ett par år och varit utomlands innan, så hon kom inte direkt från Ukraina och hon pratar svenska. Men hon har sitt föredrag på engelska och det handlade om något som kallas för ultrasnabb avmagnetisering. Och då snackar vi om magnetism som kan användas inom olika saker som kanske till exempel datalagring och sånt där. Och den här ultrasnabba avmagnetiseringen kan få de här processerna att ske fortare. Och man använder tydligen det här som kallas för spintronik. Och ja, det kan bli effektivare och kanske energisnålare på det här sättet. Så att, ja, det var knepigt. Sen kom det tydligen något ännu knepigare efter lunch som inte jag var med på. Mm,
men fysik på en ganska hög nivå.
Det var det verkligen. Och jag förstod det som att alla som var där förstod inte allt som sades. Utan det var, ja, det är hög nivå. Så det var en del, men jag tror att det var minst lika viktigt då att de kunde faktiskt träffas och att de här ukrainska forskarna fick en chans att känna någon sorts vardag i forskningslivet. Få göra det som de ändå är vana vid, kanske att åka utomlands eller ha kontakt med forskare och prata om sina forskningsrön och bara ha också en mänsklig kontakt med folk i ett annat land. Så de var ju väldigt glada. Det var många som pratade just om det här, att det är en isolering som är jobbig, som bryts på det sättet.
Just det där med normalisering har jag också hört av. Jag har ju varit i kontakt med en växtforskare, Elisabeth Mertna, och hon har ju hela tiden jobbat med floror och de har haft växtkonferenser och då pratar hon just om det där viktiga att ha kvar normaliteten, så där, att träffas på konferenser och bara prata om växter.
Mm. Ja, men så förstod jag det, att det är ju också så att forskningen går ju framåt på det sättet, men det känns väl också som att då har man ett normalt forskningsliv och då har man kanske också ett lite normalare liv mitt i alltihopa. Mm.
Vad fick du för känsla av att det här besöket gav?
Jo, alltså det är ju det här med de här personliga kontakterna och att få som de fick nu, liksom en personlig kontakt till det här som de redan haft digitalt. Men det var också en konkret sak som hände och det var att det skrevs på något som kallas för ett Memorandum of Understanding mellan KTH och ukrainska forskare. Och vad jag fattar så är det liksom inte konkret att man ska forska på något särskilt, men det är ett avtal om att man tänker sig att man vill jobba ihop, och det kan vara till hjälp för ukrainska forskare som vill komma till Sverige för att forska eller plugga här, förstod jag det som. Så att det är liksom ett papper som kan hjälpa dem med att komma hit, kan man säga. Mm.
Så värdefullt för de ukrainska forskarna, en del av dem i alla fall, och det är ju bra, men finns det också något som Sverige kan vinna på det här?
Ja, jag frågade ju Mats Larsson om det och det hänger lite grann ihop med det vi just sa då, att ja, vi kan ju få ett inflöde om inte annat. Sen forskningssamarbeten är alltid bra och de var ju duktiga på mycket sådär, så det är bra. Men ja, vi kan väl höra vad han sa.
Jag har ju under åren haft flera väldigt duktiga medarbetare från Ukraina. De har en hög utbildningsnivå. Så att, jag menar, jag kan ju bara titta tillbaks på några medarbetare jag har haft, yngre ukrainare, som har varit väldigt duktiga. Och jag vet en holländsk fysiker som jag känner, han sa det att ja, numera tar jag bara ukrainska doktorander. De håller högre klass än de inhemska.
Och varför är det så då?
Jag tror att de har bevarat utbildningsnivån väldigt bra i Ukraina, och speciellt då den här elitskolan som jag nämnde då förut, skola 145.
Mm. Är du nyfiken på skola 145 kanske?
Ja, det blir man ju faktiskt.
Ja, men han sa ju det att de har ju liksom en sån tradition av att det satsas ordentligt på vissa vetenskaper. Gjorde det inom Sovjetunionen och så är det fortfarande i Ukraina. Och den här skola 145, det var flera av de här som var på besök som har gått där. Och det är en gymnasieskola då där man läser i princip mycket fysik och matte på snarast universitetsnivå. Och jag pratade med en av de här yngre forskarna då som var med, han heter Alexander Chernyak, om den här skolan, och han var väldigt förtjust i den och glad över sin tid där.
I believe it is the best part of my life. It's like being at university, but before university. It's completely another atmosphere. The teachers were very encouraging. And there were a lot of activities if you want to learn something about mathematics additionally, informatics, chemistry, anything. You came to any classroom and work till the evening.
Mm, och Alexander Chernyak heter den här killen, är ganska ung forskare som var förtjust i skolan. Han sa också att det var så fint att de andra eleverna var ju som han själv, så det var som en slags fin och bra och lite sporrande publik som man hade när man liksom gjorde presentationer och när man höll på och pluggade och undersökte saker där. Och jag ska lägga till bara att jag frågade hur det var med den här skolan nu, och tydligen så har den inte blivit drabbad av några bombardemanger, utan den står kvar. Däremot så har de ställt om till att nu är den inriktad på IT. Och det är faktiskt ett område där Ukraina, ja, fram tills det storskaliga kriget i alla fall, var ganska mycket på gång. Så att det kanske är en satsning i tiden, och det hänger kanske också ihop med det med allt med drönare och sånt där.
Mm, det har jag förstått. Vad sa ukrainarna du träffade om att vara här?
Jo, men många var ju väldigt glada för det. Kul att vara här, kul att träffa kollegorna, och ja, men fint att vara på en lugn plats och uppleva den här normaliteten. De tyckte också det var häftigt att vara på KVA, som de, ja, det var som en historisk institution, och vi var i den här salen där föredragen hölls. Det är där de liksom fattar de slutgiltiga besluten om vem som ska få Nobelprisen i fysik och kemi, om jag fattar rätt. Och Larisa Bryschik, ja, vi kan väl höra hur hon beskriver upplevelsen av att vara på plats.
It's great memory, a great honor, and sometimes it is like a dream, you know.
In what way is it like a dream?
Well, that you will wake up and found that you are in the corridor on the floor during the air raid alarm.
Ja, hon skrattar ju här och säger att det är en heder och en ära, ett bra minne att vara här, och lite som en dröm. Och hon kände att hon behövde nypa sig själv lite i armen och var rädd att hon skulle liksom vakna upp, och så var hon tillbaka i en korridor på institutionen och flyglarmet går. Ja, nu är de tillbaka i Ukraina igen. Vi får hoppas att de har det lugnt här ändå.
Mm. Intressant att höra, Björn Gunnér, och det här var Vetenskapsradion. Jag heter Lena Nordlund.
I nästa program, som man kan lyssna till redan nu om man vill i Sveriges Radio Play, riktas uppmärksamheten mot forskarvärlden i USA.
Många länder står nu med öppen famn för att välkomna amerikanska forskare som vill lämna Trump-administrationens press på universitetsvärlden. Men vad talar för och emot att de kommer till just Sverige? Hur attraktiva är vi? Hör en jämförelse mellan Sverige och Ohio. Och så en amerikansk professor som kom hit för 4 år sedan och som vet vilka utmaningarna är.
Berättar Ylva Karlqvist Warnborg, och avsnittet sänds idag mitt på dagen 12.09 i P1 Vetenskapsradion.
Baka, det är nästan som meditation. Du tänker, men du tänker inte. Jag trodde utan bakning skulle jag inte klara.
Eva menar att bakningen räddade hennes liv i dubbel bemärkelse. För det är något med knådandet, jäsandet och det krispiga ljudet som är som livet självt. Vi bakar för livet i kropp och själ. Tisdagar klockan 11 eller podden när du vill.
Och klockan 2 idag då får vi följa med till Bålberget i Torsåker. En vandring som än idag väcker känslor och fortfarande präglar Kramforsbygden, menar guiden Håkan Sjöberg som intervjuas av Urban Björstadius. Här är en liten bit ur programmet.
Och då är vi uppe på toppen av berget, avrättningsplatsen. En gles tallskog, klipporna kommer i dagen, men lite bortanför här så är det lite lingon och blåbärsris ser ut som. Och en vidunderlig utsikt, man ser bergen runt omkring här och så vatten här nedanför. Och bakom dig, den stora minnesstenen. Mm. Här brann häxbål 1675, kvinnor dog, män dömde, tidens tro drabbar människan, står det. Hur gick avrättningarna här uppe till?
Det var ju under ledning av borgmästaren i Härnösand. Och här uppe hade man också förberett sig med 3 bål. 1 bål för varje kyrka. Och jag tror att bålen var påbörjade och materialet fanns uppe här. För att varva kropparna och veden. För att det här är ju... I Sverige hade man ju då att man blev dömd till yxa och bål, alltså halshuggen och bränd. I Europa, alltså under 250 år, var det ju levande bränd. Och då gjorde man upp ett bål, satte upp det på en stege, sen tippade man stegen i elden. För det är inte så lätt att komma nära en eld. Tänk på ett majbrasa. Det vill man inte vara allt för nära, för det blir man utan ögonbryn. Men här skulle jag kunna tänka mig att de gjorde så att man avrättade folk, la dem på respektive bål som tillhör en av kyrkorna då. Ytterlännesbålet, Torsåkersbål och så Dalsbål. Och så när allting var klart då hade man kropparna på ett ställe. Om man tänker sig en vanlig, ordinär avrättning för trolldom, då gjorde man ett bål och så kunde man göra en avsats på bålet där man placerade stupstocken. Så man kan lägga halsen mot. Men här hade man varit listig, för det var 3 bål uppe på berget, som jag säger. Och så hade man placerat stupstocken nedanför bålen, så inte det myckna blodet skulle försvåra antändningen av veden, beskriver Jönsson i sin avhandling.
Klockan 2 i eftermiddag i P1 och i vår app Vetenskapsradion Historia.
P1 Dokumentär.
God morgon, hur mår du?
Det är mars, det är perfekt.
Hallå, är du på plats?
Ja, det är jag.
En dag i Sverige.
Det finns en tid för att bygga upp och det finns en tid för att riva ner.
Om 8 människor på 8 platser runt om i landet.
Alltså det är jätteskönt att solen har kommit igen. Jag vill inte ha mer snö.
Hur mår vi och vad tänker vi om världen som den ser ut?
Det är som att se någonting på väg mot en katastrof. Man kan ju titta bort.
Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
Så har min kollega Eva Toivonen ett tips.
Följ med ut i trädgården med Pernilla och John. Och det här ser de fram emot att ta tag i under året.
Nya växter. Vi har ju lite nya tomatsorter på gång.
Mm.
Man har odlat rätt länge nu, rätt många år. Så man vill gärna ha lite nya växter, nya prännor, kanske nya klätterväxter. Hemma har jag en stor klockränkasatsning. Jag har typ 10 klockränkaplantor på gång som ska ha lite insynsskydd. Och klockränka vet man aldrig om man ska få blomma eller inte. Ibland ger de bara mycket blad och ibland ger de massvis med blommor. Så det är lite, det är en chansning alltid med klockränka.
Pernilla?
Vad jag ser mest fram emot? För mig känns det som jag säger samma svar som jag sa förra året och säkert året dessförinnan. Men i år ska jag få ordning på min egen trädgård. Så! ett evigt litet dilemma. Det är att jag vill så mycket men aldrig riktigt når hela vägen fram.
Trädgården med Pernilla och John hör du måndag förmiddagar. Och tar du med mobilen ut i täppan, använd appen Sveriges Radio Play, klicka på kanaler, Välj P1. Och tiden som gäller för nya avsnitt är 10:55 måndag förmiddag. Står du och gräver just 10:55 på måndagen, ja, då kan du ju lyssna vid ett annat tillfälle när du vill i appen Sveriges Radio Play. Trädgården med Pernilla och John.
En lång natt börjar närma sig sitt slut och då är vi istället redo för en ny morgon med direktsändningar och program här i P1. Magnus Victorin heter jag som har presenterat program under kväll och natt och jag har jobbat med det tillsammans med ljudtekniker Ann-Charlotte Grois. Nu lämnar vi vidare till kollegorna på P1 Morgon och Ekoredaktionen.
Ja, mitt i dessa ljusa nätters tid, P1 Morgon, tisdag, Mikael Kulle heter jag. Det handlar idag om fulla häkten och anstalter bland annat som skapar risker enligt de som jobbar där. Hot, våld och brottsförebyggande arbete riskerar att bli lidande. Så vad kan göras åt det? Kriminalvårdens generaldirektör och facket möts i vår studio. Dessutom det senaste från Liverpool där en bil kördes in i firande folkmassor igår. Rapport från Ecuador också och en rättegång som skakar om landet. Och här hemma, en villa som kan byggas utan bygglov, ett förslag som regeringen går vidare med. Vi hör några arkitekter om det och så ska vi också få avslöjat för oss vem lyssnarnas sommarvärd i Sommar i P1 blir. Den personen kommer hit också. Lite av det som väntar, nyheter nu.
God morgon. Ekot börjar i Storbritannien där en bil körde rakt in i en folksamling i Liverpool igår kväll och två personer skadades allvarligt. Ytterligare 25 personer behövde sjukhusvård. Det finns inga misstankar om något terrormotiv, säger Jenny Sims från Liverpool-polisen.
We believe this to be an isolated incident and we are not currently looking for anyone else in relation to it. The incident is not being treated as terrorism.
Vi ser det som en enskild händelse. Vi tror inte att fler är inblandade och vi betraktar inte som terror, sa Jenny Sims på en pressträff sent på måndagskvällen. Centrum i stan var fylld av hundratusentals fotbollssupportrar som firade Liverpool FC:s seger i fotbollens Premier League. Bussen med spelarna hade precis kört förbi när en bil brakade rakt in i folkmassan. 27 personer fördes till sjukhus, 4 av dem var barn. 2 personer, varav 1 barn, skadades allvarligt. 20 personer plåstrades om på platsen. Polisen i Liverpool gick snabbt ut med uppgiften att man gripit en 53-årig vit brittisk man från närområdet. Samma polismyndighet fick i somras hård kritik för att den höll inne med information kring morden på 3 små flickor i grannstaden Southport. En händelse som ledde till både spekulationer och kravaller runt om i landet. Polisen har inte uppgett några eventuella motiv till händelsen på måndagskvällen. Pontus Mattsson, London.
Och Jimmy Hemmingsson från Sverige var en av dem som befann sig helt nära platsen.
Vi går ner på puben, vi tar några bärs och helt plötsligt så är 10 meter ifrån oss och ser att nu händer någonting, det bara smäller. Och det är panik och folk bara, det blir kaos liksom. Över på gatan, det är en katastrofplats liksom. Det är blod, det är liksom, det är jättemycket sjukvårdspersonal på plats som är och arbetar på många människor som ligger på gatan. Och nu när vi gick därifrån så är det här som en liksom öde gata. Polisen har spärrat av, det ligger halsdukar, det ligger matchströjor, det ligger sjukvårdsväskor som bara ligger där kvar liksom på platsen.
Svenske Jimmy Hemmingsson i Liverpool. Vi byter ämne. En person har förts till sjukhus efter en skottlossning utanför Grästorp i Västergötland. Polisen larmades vid midnatt och en stor insats drog igång i jakt på misstänkta. En person har gripits i anslutning till platsen misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott. I Malmö har en explosion orsakat skador på en port till ett flerfamiljshus i stadsdelen Hylje. Det finns inga uppgifter om att personer skadats. Polisen larmades till platsen strax efter 2 i natt efter att flera personer hört höga smällar. Platsen har spärrats av och undersöks av polisens bombtekniker. Sverige och Europa kan gynnas som turistdestinationer när USA-turismen ser ut att gå mot ett dåligt år. Det tror Robert Pettersson, turismforskare och verksamhetsledare vid forskningscentret E-Tour på Mittuniversitetet.
Vi kan anta att svenskar och europeer i större utsträckning reser på den egna kontinenten och kanske inom det egna landet. Omvänt, när vi tittar på amerikanska besökare till Europa, så ser vi inte samma avmattning.
Internationella medier har rapporterat om att turister i stor grad väljer att avstå från planerade resor till USA i år. I flera länder störtdyker antalet resenärer, särskilt i länder som den amerikanska administrationen skapat spänningar med, som Danmark och Kanada. Men pilarna pekar neråt i stora delar av Europa. Robert Pettersson är överens med Susanne Andersson, vd för statliga turistmarknadsföringsbolaget Visit Sweden, om att Sverige kan vinna på att USA tappar. Men inte nödvändigtvis enbart på grund av det geopolitiska läget.
Ja, det tror jag faktiskt just i dagsläget. Om det är så att man aktivt väljer eller tycker att jag vill inte åka på grund av någon administration. Men jag skulle säga att det är snarare vilka trender som är just nu kopplat till resande. Och där är ju i stort sett alla de trenderna möter det som Sverige har att erbjuda.
Reporter här var Hampus Zetterqvist. Vädret, Götaland och Svealand får först soligt men sen rör sig regn in västerifrån. Det blir blåsigt längs västkusten. Även i södra Norrland först soligt men på eftermiddagen tätnar molnen. I norra Norrland regn och skurar med inslag av åska i inlandet. I eftermiddag minskad molnighet. Från 18 grader i söder ner till 10-15 i norr men lägre i samband med regn. Ekot Angela Wiesedelar.
P1, Sveriges Radio.
Hej och välkommen till denna kortade version av måndagens längre direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och det första samtalet kommer från Ingmar Andreasson i Halmstad som vill prata om solcellsparker på jordbruksmark.
Solcellsparker och ansökningar sådana, det bara strömmar in just nu och framförallt mot Länsstyrelsen i Halland. Och det sker på bekostnad av den livsmedelsproduktion som vi har och som vi ska öka.
För att man vill lägga detta på jordbruksmark alltså?
Man vill lägga det på här i Halland och Halmstad på den bästa jordbruksmarken. Mm. Och det blir ju att idag har Sverige 50% självförsörjningsgrad. På början på 90-talet hade vi 75% och våra grannländer Finland 80% och Danmark 50%. Mm. Vissa saker är vi duktiga på. Spannmål, morot och socker. Det har vi 100%. Så att
det är där vi är självförsörjande.
Yes, något skakor kan vi baka.
Ja.
Men det är så här att Länsstyrelsen i Halland upplever jag är dåligt pålästa eller vill inte se de domar, tre stycken som har kommit till mark- och miljööverdomstolen. Ifrån tre olika länder de har sagt nej till solcellsparker på jordbruksmark.
Mm.
Och de framför framförallt tre argument att det är ingen god hushållning av markresursen jordbruksmark. De har inte granskat alternativen tillräckligt och livsmedelsförsörjningen är en Sverigefråga eller en nationell fråga och inte en lokal eller regional fråga. För Halland, där är vi duktiga på livsmedel, men vi ska ju försörja hela Sverige.
Men varför vill bönderna ha solcellspark istället för att odla på marken?
De som vill arrendera ut sin mark får betydligt bättre betalt när det är solceller än traditionell jordbruksproduktion.
Är det mark som ligger i träda också då? Eller?
Nej. Det är den bästa. Ja, det kan det vara så också. Mm. Men det är definitivt den bästa marken utanför Halmstad.
Mm.
Och jag tycker, och det tycker nog även Mark Björn, så titta på parkeringsplatser, industritak, nybyggnation. Mm. Sätt krav på att när man bygger nytt sätt solceller på taket, deponier, stenbrott, grustäkter.
Mm-hmm.
Där finns massvis att sätta solceller på.
Och det du efter här är att det här, alltså det är ett nationellt intresse att vi ska öka vår självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel. Och borde detta då styras nationellt? Alltså finnas någon riktlinje?
Jag tycker ju att riksdagsregering borde ta beslut om, för båda är jätteviktiga, alltså både elproduktion och livsmedelsproduktion. Men gör riktlinjer för var det ska finnas. För det är billigast att bygga på den platta jordbruksmarken. Det förstår jag också.
Och det finns ju en parallell till det här, och det är också att där man bygger de här stora lagerlokalerna och köpcentrum och sånt, det är också på jordbruksmark, för det är platt mark. Och där vet jag att just i Halland så har vissa kommuner varit väldigt framsynta och sagt att vi ska inte bebygga där på den marken, där det är lättast att bygga. Av just den anledningen som du säger, att man vill värna jordbruksmarken. För har man en gång bebyggt jordbruksmarken så är den liksom förstörd. Det är inte alls säkert att den kan återskapas.
Ja, och den mark som vi då idag redan har förstört, se då till att sätta solcellerna på den marken så att vi inte tar en ny mark. Alltså de här taken. För det finns ju massvis med stora industritak.
Så du vill se en nationell plan för det här?
Ja, och samtidigt vill jag, och det är ju inte ofta man berömmer politiker. Politikerna och kommunerna i Laholm och Halmstad har nu upplevt äntligen satt ner foten och sagt nej till många av de ansökningar som kommer. Och det kräver nog både, det kräver kunskap och det kräver mod att gå emot strömmen just nu. Så att en stor eloge till dem. Mm. Ja. Och så har vi en landshövding, Anders Thornberg, för rikspolischefen och Säpochefen, som jag vet är gammal reservofficer, och han har ju upplevt alltså försvarets bantning till vad det är idag, och jag upplever att livsmedelsförsörjningen är ungefär inte på samma resa och att vi måste öka både försvaret och livsmedelsproduktionen så att Anders Thornberg, läs in dig och förstå vad det gäller.
Borde inte vara lokala beslut, utan borde liksom tas i ett nationellt intresse. Ja, Ingmar, jätteintressant. Vi får se om någon vill prata mer om detta i dagens program kanske.
Ja, det hoppas jag.
Ja, tack så idag.
Du får ha det gott, Thomas.
Samma. Hej. Hej. Anna-Karin Hjelm i Alingsås. Hej.
Hej. Jag läste i förra veckan en insändare på debattsidan i Göteborgsposten av Annika Strandhäll. Hon var väldigt upprörd över att...
Socialdemokratisk politiker, ja.
Yes. Hon var upprörd över att mammor som var hemma med nyfött barn inte fick ha syskonen på dagis mer än 15 timmar. Hon tyckte 30 timmar borde alla kunna ha om de ville ha det. Därför att det var så fruktansvärt ansträngande att vara hemma, så mammorna måste avlastas. Det led som dagens mamma håller på nästan att bryta ihop över den enorma belastning det är att få barn nummer 2 och 3. Mm. Och då undrar jag lite grann. Så var det ju inte förr. Det var ju aldrig snack om detta. Det fanns ju inga som hade barn förr i tiden som hade äldre syskonen på dagis. Det var ju fullständigt självklarhet. För det första så var det väldigt mycket mer avkopplande att slippa passa massa tider när man har ett nyfött barn. Utan dagarna kom och gick liksom. Det var väldigt rofyllt och allt annat än stressande. Och sen är det ju faktiskt ganska ofta till hjälp att ha ett äldre syskon. Och det innebar ju också att väldigt mycket barn fanns ju kvar i närområdet när något nytt barn hade kommit. Så att det var ju också väldigt roligt att vara förälder. Och jag begriper inte vad som har hänt med i dagens värld, där de unga mammorna upplever att ha 2 barn hemma och det ena är nyfött, och att det går inte att nästan överleva. Att man bryter ihop, man stressar ihjäl sig och nästan omkommer i den här fruktansvärda situationen. Och varför var det inte så? Jag skulle vilja veta, vad är det som har gjort det här? Vad är det man tänker som förälder när man skaffar barn nummer 2? Det är klart att det är fullt upp. Mm. Det är väl ganska meningen, och den så kallade egentiden, det är ju någonting som inte fanns på den tiden. Men det var ju alldeles stressigt, och det var ju aldrig, vad ska jag säga, så nedbrytande på något sätt. Sen var det ju fullt upp, men det är ju inte det som stressar folk. Vad är det som stressar dem så fruktansvärt att de inte klarar av?
Men jag tänker, det är ju intressant att göra en jämförelse med jag vet inte om du talar ur egen erfarenhet och hur det själv var för dig liksom. Men alltså, om man jämför livet på, låt säga, 80-talet eller 90-talet med livet idag. Det har ju hänt jättemycket i samhället och i, alltså, en allmän stressnivå som jag tror de flesta skriver under på, att den är betydligt mycket högre. Så att det är ju rätt svårt att jämföra en tidsperiod med en annan tidsperiod rakt av. tänker jag.
Ja, men det är inte det som är stressande. Jag tror att stressmomentet kommer mycket mer sen när de ska dra iväg med alla barnen till dagis och jobba heltid dessutom. Det är inte hemmatiden som är det. Det är kanske den tiden de har en möjlighet att de även få syskonen knyta an till varandra. Och det, vi har ju stressnivån ökat, men samtidigt, jag menar, det fanns ju stressnivåer då också. Men jag
du tycker det är fjantigt inte, helt enkelt?
Nej, inte fjantigt. Jag skulle vilja veta vad det är som stressar. Ja. Och därför kan man kanske tänka, då kanske man ska plocka bort vissa saker. Kanske man ska stänga av sin telefon på morgonen och inte sätta på den på kvällen för när barnen har somnat. Så att man har den tiden, och inte i den tiden behöver ha massa uppkopplingar och kolla sms och kolla telefoner, utan kunna ägna den tiden åt barnen. För stressade, det är ju att vi aldrig har tid med någonting ordentligt. Jag hade 3 barn väldigt tätt och sen hade jag ofta 2 dagbarn hemma hos oss. Vi hade inte mina barn på dag. Vi bytte barn helt enkelt. Mm. När jag jobbade. Och jag kan aldrig påstå att det var speciellt jobbigt. Tvärtom så var det roligt med barnen. Och alla de minnen jag har när de här äldre barnen satt och pratade och diskuterade livet. Det är ju fantastiska minnen jag har. Och dessutom fått lära känna de andra barnen väldigt väl. Så vi har ju fortfarande, nu är jag ju bit vid 70, så jag har fortfarande jättekontakt med de här som barnen som växte upp med mina barn. Så man går miste om. Jag tror
Men jag får bara en annan tanke kopplat till detta då. Om vi säger det här barnet som är då på förskolan, som är äldre. Nu kan inte jag vara mer än 3 timmar om dagen på dagis och leka med mina kompisar. För jag måste vara hemma med min mamma eller pappa och den nyfödda. Alltså den kompiskontakten för det som barn som redan går på förskola, den blir ju förändrad.
Ja, men så är det så här. Det är faktiskt så här att ett barn har inte någon större behov av andra vänner än sin mamma för upp till 3 års ålder. Och alla
man är ju på förskolan upp till 6 års ålder i och för sig. Men...
Jag vet. Ja. Alltså, jag kan tänka mig lite äldre barn, men ofta har man kanske en 2-åring hemma eller en 2,5-åring eller en 3-åring. Alltså, är det andra barn hemma också så har de ju den kompiskontakten hemma. Ja. De vill inte gå till dagis för att få den. Alla våra barns kontakter var ju grannarna här, för det var alltid någon mamma som var hemma med ett nyfött barn och syskon var hemma, så närområdet var ju väldigt aktivt och levande.
En direkt uppmaning till er som lyssnar, om ni är i den här situationen att ni möter den här regeln, 15 timmars regeln, det är olika kommuner över landet. Ring till oss om ni vill vara med och säga någonting, 020 22 10 10, så får vi se, Anna-Karin, om det kommer någon reaktion, så kanske du får ett svar.
Jag kanske upplyser en gammal kvarleva, men det är nog.
Ja, ha det gott.
Men det var väldigt trevlig tid, så kan jag säga.
Ja, bra. Hej.
Nästa direktsända Ring P1 startar 9:30 tisdag morgon. Och då har vi 30 minuter att fylla med debatt och diskussion. Vad ska vi prata om? Ring och var med. 020 22 10 10. Ring P1.
Nyfikenhet och ärlighet är nyckelord i livet för Rakel Törnell, som håller i dagens andakt.
Jag har insett att jag inte är särskilt förtjust i färdiga svar. Det är väl ingen egentligen, men det är så tydligt i mig att jag är alldeles allergisk mot att bli predikad för. Det där var inte helt lätt för mig att förhålla mig till i den frikyrkliga kontext jag växte upp i. Att dessutom ha en pappa som var predikant gjorde ju inte saken bättre. Hur skulle jag navigera i det? Men min pappa var en så fin förebild. Trots att han ofta stod i predikstolen var det hans liv som var hans stora vittnesbörd. Trons handlingar, kärlekens handlingar, det centrala. Att bli bemött med kärlek, det är skillnad på riktigt. Människor som vågar visa sin brustenhet väcker mitt intresse. Där finns en ärlighet som gör att jag lämnar mitt öra till erfarenheter om vad som bär. Där kan jag lära, dra mina egna slutsatser, finna mina egna tankebanor som passar in i mitt liv. Livet är ju så komplext. Ingens liv är det andra likt. Man måste i alla lägen få bygga sina egna sanningar och övertygelser och ständigt påminna sig om att de är just mina. De funkar för mig i min kontext. I Jakobsbrevet står det: varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede. Det är lätt att prata, svårare att vara tyst, ännu svårare att lyssna på riktigt. Men jag tror att det är just i det ödmjuka lyssnandet, i nyfikenheten på andras vägar, som vi hittar våra egna. Förra sommaren mötte jag ett föräldrapar som inte var utan utmaningar i sitt föräldraskap. Där fanns en ärlighet kring vad det var som utmanade och också en genuin nyfikenhet att lära och förstå. Jag erfor ett ständigt pågående samtal med målsättningen att tillsammans vägleda. Det finns ingen som kan tala om för oss hur vi bäst ska agera gentemot våra barn eller andra medmänniskor. Svaret finns nog oftast inom oss själva. Men det finns väldigt många kloka människor att samtala med som kan underlätta ordentligt i att finna våra egna vägar. När jag får öva mig i att sätta ord på, lyssna till mina egna tankar, famla mig fram, då händer det något med mig själv. Kanske blir vi inte jättemycket klokare inför nästa möte eller nästa konflikt med barnet, kollegan eller grannen, för det finns inget recept på hur man ska vara eller agera när det kommer till mellanmänskligt beteende. Det är som samtalet med den kloka vännen, terapeuten, kollegan, chefen, prästen, livskamraten ger är att jag ärligt satt ord på mina rädslor, tillsammans med en medmänniska tittat på mina tillkortakommanden och förhoppningsvis förlåtit mig själv. Vilket jag kan när jag ser att jag gör så gott jag kan utifrån de förutsättningar jag har. Och för det som sedan finns kvar kan jag få tro på en förlåtande Gud, vars kärlek räcker längre än jag själv kan ana. Där och då kan en botten anas, en grund för mig att stå på. Jag har flera gånger citerat några av pastorn och författaren Thomas Sjödins ord. Allt nedåtblickande handlar om en lögn om det egna jaget. Den som är sann mot sig själv är jämbördig med alla. Det kokar ner till den där ärligheten, ärlighet gentemot mig själv. Men en ärlighet som ger oändligt mycket mer tillbaka när jag också vågar dela mina brister med andra. Livet är svårt, för alla svårt. Mer eller mindre, alla har sina utmaningar. Det är komplext och det finns inga enkla sanningar. Min tro är för mig inte ett paket med färdiga svar. Tvärtom. Min tro är ett ständigt sökande, ett ständigt frågande och en ständig medvetenhet om att jag alltid behöver vara beredd på att lära om, lära nytt. Eller som föreläsaren och författaren Björn Nattig och Lindeblad så enkelt uttryckte det. Jag kan ha fel. Går man det mesta i livet till mötes med den inställningen tror jag att man har ständiga följeslagare i livet som heter ärlighet och nyfikenhet. Och det kommer att hjälpa mig. Gud, tack för att du låter mig famla mig fram genom livet. Tack för att du inte kräver mig på färdiga svar. Tack för att jag får växa i mötet med andra. Tack för att jag får vara den jag är och ändå vila i din kärlek. Hjälp mig att lyssna och vara nyfiken på alla människor jag möter. Din skapelse.
Du har hört andakten i P1 med Rakel Törnell, förvaltningschef i Marks kommun och aktiv i Svenska kyrkan. Musiken i andakten heter Vals de Rodriguez. Information om texten och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
Vad är det? Vart är jag på väg? Liksom?
Så mycket maktmissbruk.
Här någonstans började det kännas obehagligt för mig.
They went to France of their own will.
In love, it's also difficult and sometimes you know you get very upset.
Kvinnorna skulle blunda och skickas in mellan männen som tog på kvinnorna.
It's a witch hunt.
Kaliber i appen Sveriges Radio Play.
God morgon. Nu sjöväder från SMHI med mig Katarina Andersson. Ett lågtryck finns på Norska havet. Ett tillhörande frontsystem över Danmark når Bottenviken i natt. Samtidigt som ett mindre lågtryck passerar Tyska bukten. Kulingvarning är utfärdad på Skagerrak och Kattegat. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsyra. Omkring sydväst 10 till kuling 15 meter per sekund. I eftermiddag avtagande. I kväll 3 till 8. I natt tidvis växlande. Men på sydligaste delen dock omkring väst åter 10 till kuling 15. Tidvis regn med måttlig eller dålig sikt. Skagerrak och Kattegat. Syd eller sydväst 10 till kuling 15. I kväll avtagande. I morgonbitti 2 till 7. Passerande regn med måttlig eller dålig sikt. Vänern omkring syd 3 till 8. I eftermiddag 8 till 13. I natt sydväst åter 3 till 8. Idag passerande regn med måttlig eller dålig sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Syd eller sydväst 7 till 12. I kväll 5 till 10. I natt syd eller sydost. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Sydöstra Mälarstock och norra Östersjön samt Rigabukten och Finska viken. Sydväst eller syd 4 till 9. I eftermiddag kring Gotland och norrut tillfälligt 7 till 12. God sikt från ikväll någon skur. Och hela Bottniska viken. Omkring syd 5 till 10 meter per sekund. I eftermiddag något ökande. Mest god sikt. I kväll och i natt passerande regn med måttlig sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix hade 19 cm över nollnivån i RH2000. Rötan 11 över. Sundsvall och Stockholm 7 över. Karlskrona 10 över. Klagshamn 12 över. Och Göteborg 21 cm över nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 39 cm över referensytan på sjökortet. Några observationer klockan 5. Torsminde, syd 8 meter per sekund. Oxhöj 4, syd 6, Skagen, syd 7. Nordkoster och Måseskär, sydväst 9, Pålgrunden, syd 7. Naven, syd 3, Vinga, sydväst 8, Nidingen, sydväst 9. Anholt, syd 9, Hallandsvädrö, sydväst 9, Drogden, sydväst 7. Falsterbo, sydväst 3, Arkona, sydväst 5, Skillinge, väst 3. Hammarodde, sydväst 4, Hanö, sydväst 6, Öland södra och norra udde, sydväst 4. Hasstena, sydväst 2, Hoburg, sydväst 4, Fårösund, sydväst 3. Landsort, sydväst 5, Skarpö, sydväst 2, Svenska högarna, sydväst 6. Söderarm och Finska ute, sydväst 5, Nyhamn och Märket, sydväst 8, Örskär, sydväst 9. Äggegrund, sydväst 5, Kuggören, syd 4, Brämön, sydväst 4. Lunge, syd 3, Skagsudde, nord 2, dålig sikt. Järnesklubb, syd 2, Holmön, sydväst 3, dimma. Bjureklubb, syd 8, dimma. Piterönskär, syd 5, Rödkallen, syd 7, dimma. Och Kemifyr, sydost 9 meter per sekund.
Nu gör vi det igen, Sverige. P1-morgon här, Mikael Kulle på plats. Tisdag väntar på oss. Nyheter, likaså Katarina Boive på Ekot när klockan slår 6. God morgon.
God morgon.
En nyhet just idag, de otäcka bilderna från Liverpool igår kväll.
Ja, många skadades, varav två allvarligt, när en man igår kväll körde en bil in bland människor som firade att Liverpool vunnit Premier League.
Och mer av det som stundar i timmen som kommer, rättegången som skakar om Ecuador, fyra pojkar som försvann där och så mer om lyssnarnas sommarvärld i år.
Pilot brändes till döds i Syrien, nu åtalas svensk IS-terrorist. Granskningen av djurvårdskedjan Evidensia fortsätter. Hunden Albus dog efter ett rutiningrepp. Och osäkerhet i Bangladesh. Reformer dröjer och inga val har hållits ännu. Ja, många människor skadades, varav två allvarligt, när en bil körde in i en folkmassa i Liverpool i England igår kväll. Polisen misstänker inget terrormotiv bakom händelsen, det sa Jenny Sims från Liverpool polisen.
We believe this to be an isolated incident and we are not currently looking for anyone else in relation to it. The incident is not being treated as terrorism.
Vi ser det som en enskild händelse. Vi tror inte att fler är inblandade och vi betraktar inte som terror, sa Jenny Sims på en pressträff sent på måndagskvällen. Centrum i stan var fylld av hundratusentals fotbollssupportrar som firade Liverpool FCs seger i fotbollens Premier League. Bussen med spelarna hade precis kört förbi när en bil brakade rakt in i folkmassan. 27 personer fördes till sjukhus, 4 av dem var barn. 2 personer, varav ett barn, skadades allvarligt. 20 personer plåstrades om på platsen. Vi förstår att folk är upprörda, sa Dave Kitchen från ambulanstjänsten.
This is indeed an appalling incident. And we understand that people will be deeply upset.
Polisen i Liverpool gick snabbt ut med uppgiften att man gripit en 53-årig vit brittisk man från närområdet. Samma polismyndighet fick i somras hård kritik för att den höll inne med information kring morden på 3 små flickor i grannstaden Southport. En händelse som ledde till både spekulationer och kravaller runt om i landet. Polisen har inte uppgett några eventuella motiv till händelsen på måndagskvällen. Liverpools politiska ledare Liam Robinson från Labourpartiet sa på presskonferensen att stan kommer att ta sig igenom det hela.
Liverpool is a city that has a proud history of coming together and supporting each other during challenging times.
Pontus Mattsson, London.
Och svenske Jimmy Hemmingsson var på platsen när bilen körde in bland folk.
Vi går ner på puben, vi tar några bärs. Och helt plötsligt så är jag 10 meter ifrån oss och ser att nu händer någonting. Det bara smäller och det är panik och folk bara... Det blir kaos liksom. Över på gatan. Det är en katastrofplats liksom. Det är blod, det är jättemycket sjukvårdspersonal på plats som är och arbetar på många människor som ligger på gatan. Och nu när vi gick därifrån så är det här som en liksom öde gata. Polisen har spärrat av, det ligger halsdukar, det ligger matchströjor, det ligger sjukvårdsväskor som bara ligger där kvar liksom på platsen.
Svenska Jimmy Hemmingsson som alltså var i Liverpool igår. Och så Sverige. En person har förts till sjukhus efter skottlossning i natt utanför Grästorp i Västergötland. En person har gripits i anslutning till platsen misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott. Idag väntas åklagarmyndigheten väcka åtal mot svenske IS-terroristen Osama Krayem för att han ska ha varit med och bränt en jordansk stridspilot till döds i Syrien. Ekot har talat med pilotens bror Javdad al-Kassabeh.
Det är smärtsamt för mina föräldrar att återigen bli påminda om den här händelsen. Men vi är självklart tacksamma för att de svenska myndigheterna vill skipa rättvisa och ge oss upprättelse, säger Javdad al-Kassabeh. Det var vid årsskiftet 2014-2015 som hans bror Muad al-Kassabeh mördades av terrorgruppen IS i Syrien. Han var stridspilot och deltog i en internationell operation mot IS, men hans flygplan sköts ner och han tillfångatogs av terrorgruppen. Mordet beskrivs som ett av de mest brutala som IS begick. I klädd orangea kläder låstes al-Kassabeh in i en metallbur och en av IS-männen tände eld på buren och piloten brändes ihjäl. Utanför buren stod tiotals IS-män, beväpnade och maskerade. En av dem var, enligt åklagarna, svenske Osama Krayem. Han är dömd redan idag för terrorbrott i Frankrike och Belgien. Krayem blir den första i världen som nu åtalas för att ha deltagit i det här mordet. Misstankarna rör grov krigsförbrytelse och terroristbrott. Krayems advokat vill inte kommentera för Ekot hans inställning till misstankarna. Javdad al-Kassabeh säger att föräldrarna fortfarande inte kunnat se på videon där hans bror bränns ihjäl. Men de uttrycker en lättnad att det svenska rättsväsendet tar upp fallet. Jag hoppas att de under rättegången kan reda ut vilka andra som deltog i den här horribla gärningen, men också var liket kan vara. Att få veta det skulle kunna hjälpa oss att bearbeta sorgen, säger Javdad al-Kassabeh.
Reporter var Event Checho. I de som har sina anhöriga i Gaza lever i ständig skräck att något ska hända med dem. Ahmed Matar bor i Stockholm men hela hans familj finns i Gaza. Varje morgon så kontaktar han dem för att se om de överlevt natten. På dagarna arbetar Ahmed Matar som parkourtränare.
Barnen vill att Ahmed Matar ska visa en bakåtvolt. Ahmed ser glad ut men hans tankar är hela tiden med familjen i Gaza.
Jag är glad med dem att de är glada men samtidigt mina tankar alltid med min familj.
Hans mamma, pappa och syskon bor i resten av deras sönderbombade hus i Chan Yunes. Under intervjun växlar han mellan svenska och engelska.
Så jag tänker att de har inte mat att äta i... The bombs anytime could fall on them, so it's a dangerous situation where my family could be killed any moment.
Min familj kan bli dödad när som helst, säger Ahmed. På nätterna är han uppe och följer nyheterna, och på morgonen försöker han få tag på sin familj för att se om de lever. Och på senare tid har samtalen förändrats.
My mom always when I call her before. When I ask her how are they, they tell me they are okay, everything is fine. Nowadays, she don't tell me the same. She tell me, pray for us, we are scared.
Min mamma brukar alltid säga att de är okej när jag frågar hur de mår. Men nu säger hon bara, be för oss, säger Ahmed. Sedan kriget började har han förlorat över 50 släktingar och vänner, berättar han. Men trots att han är i säkerhet här hade han hellre varit tillsammans med sin familj i Gaza.
Det är mycket lättare för mig att vara där med min familj än att vara här och tänka på om något händer till dem. Min familj är mitt hjärta, så att om jag förlorar familjen så har jag förlorat allt.
Ahmed Matar som har sin familj i Gaza. Och reporter var Johanna Sjövall. I Bangladesh växer frustrationen över att reformer dröjer och att val inte hålls efter att den förra regimen störtades. Nobelpristagaren Mohammad Yunus som leder övergångsregeringen ifrågasätts nu allt mer. Och den politiska turbulensen påverkar även den viktiga klädindustrin.
কারণ হচ্ছে এখন ঠিকমতো আমরা বেতন ভাতা পাচ্ছি না গার্মেন্টসের কাজ নাই আমাদের বসে থাকতে হচ্ছে
Vi får inte betalt ordentligt och det finns inte tillräckligt med arbete på fabriken. Hemma är det ont om ris och linser. Monish Atum arbetar på en av Dhakas många textilfabriker. Hon ligger efter med hyran och får inte längre kredit i mataffären eftersom hennes arbetsgivare inte kunnat betala lönerna i tid. Bangladesh är världens näst största tillverkare av kläder. Den politiska turbulensen har även påverkat näringslivet och klädindustrin. En del industrier som drivits av affärsmän som stod den förra regimen nära har tvingats ge upp sina verksamheter. Personer som är allierade men nu verksamma partier försöker ta över företagen.
They froze their bank accounts, which I think is a wrong approach. Of course, individual may be blamed and individual may be responsible for their wrong deed, but that should not extend it to company level affairs.
Deras bankkonton har frusits. Det är fel strategi. En individ kan ha begått fel, men det ska inte gå ut över företaget och de anställda, menar Kondaka Gola Moassem som är forskningschef på Tankesmedjan Center for Policy Dialogue i Dhaka. Osäkerheten kring framtiden, när val kan hållas och vilken politik som kan komma, har fått investerare att ligga lågt. Den senaste tiden har trycket på besked om när val kan hållas ökat. Och i förra veckan hotade Nobelpristagaren Mohammed Yunus, som leder övergången.